Problemet var att underliga saker ofta hände runt Harry, och det var ingen idé att tala om för Dursleys att det var inte han som fick dem att hända. En gång hade moster Petunia, som var trött på att Harry kom tillbaka från frisören och såg ut som om han inte hade varit där överhuvudtaget, tagit en kökssax och klippt hans sår så kort att han nästan blev skallig, med undantag av luggen som hon lämnade kvar för att dölja det där hemska ärret. Dudley hade nära på skrattat ihjäl sig åt Harry, som tillbringade en sömlös natt med att föreställa sig hur det skulle bli dagen därpå i skolan, där man redan skrattade åt honom för hans säckiga kläder och tejpade glasögon. Men när han steg upp på morgonen så hade han funnit sitt hår exakt likadant som det hade varit innan moster Petunia klippte av det. Han hade fått en veckas förvisning till sitt skrymsle för det, trots att han försökt förklara att han inte kunde förklara hur det hade vuxit tillbaka så fort. En annan gång hade moster Petunia försökt kränga på honom en motbjudande gammal tröja som hade varit Dudleys, brun med orangegula prickar. Och ju hårdare hon försökte pressa ner den över huvudet på honom, desto mindre verkade den bli. Tills den till sist kunde ha passat en marionettdocka, men definitivt inte passade Harry. Moster Petunia hade kommit fram till att den måste ha krympt i tvätten, och till sin stora lättnad slapp Harry något straff. Å andra sidan hade han råkat verkligt illa ut när han upptäcktes på taket i skolköket. Dallys gäng hade som vanligt jagat honom när Harry, lika mycket till sin egen förvåning som till någon annans, plötsligt befann sig sittande där på skorstenen. Dursleys hade fått ett mycket ilsket brev från Harrys rektor, som meddelade dem att Harry hade klättrat upp på skolbyggnaderna. Men det enda han hade försökt göra, vilket han ropade till Morbo Vernon genom den låsta dörren till sitt skrymsle, var att hoppa bakom de stora soptunnorna utanför köksdörrarna. Harry antog att vinden hade fångat honom mitt i språnget. Men idag skulle ingenting gå snett. Det var till och med värt att vara tillsammans med Dudley och Pierce för att få tillbringa dagen på ett annat ställe än skolan, hans trånga krypin eller Mrs. Fix kolstinkande vardagsrum. Medan Morbo Vernon körde klagade han för moster Petunia. Han gillade att klaga över saker och ting. Folk på jobbet, Harry, kommunalpolitikerna, Harry, banken och Harry, det var bara några av hans älsklingsämnen. Men den här morgonen var det motorcyklar.
Ja, donar fram som galningar. De där unga ligisterna, sa han då en motorcykel körde om dem.
Jag hade en dröm om en motorcykel, sa Harry, som plötsligt kom ihåg den. Den flög.
Morbo Vernon var nära att köra in i bilen framför. Han vände sig helt om i sätet och vrålade åt Harry med ett ansikte som såg ut som en jättelik rödbeta med mustasch.
Motorcyklar flyger inte!
Dudley och Pierce fnissade.
Jag vet att de inte gör det, sa Harry. Det var bara en dröm.
Men han önskade att han inte hade sagt någonting. Om det fanns någonting som Dursleys avskydde ännu mer än när han kom med frågor, det var när han pratade om saker som betedde sig på ett sätt som de inte borde. Och det spelade ingen roll om det var en dröm eller till och med i en tecknad serie. Det tycktes tro att han kunde få farliga idéer. Det var en mycket solig lördag och det vimlade av familjer med barn i djurparken. Mr. och Mrs. Dursley köpte stora chokladglassar åt Dudley och Pierce vid ingången, och eftersom den leende damen i glassvagnen hade frågat Harry vad han ville ha innan de hann dra honom därifrån, så köpte de en billig isglass med citronsmak åt honom. Den var faktiskt riktigt god, tänkte Harry, och slickade på den medan de tittade på en gorilla som kliade sig i huvudet och var anmärkningsvärt lik Dudley, frånsett att den inte var blond. Harry hade den bästa förmiddag han hade haft på länge. Han såg noga till att gå en liten bit ifrån Dursleys så att Dudley och Pierce, som började bli uttråkade på djuren fram emot lunchdags, inte skulle återfalla i sin favoritsysselsättning att slå honom. De åt på djurparkens restaurang, och när Dudley fick ett raseriutbrott för att hans efterrättsglass varvad med frukt inte var tillräckligt stor, då köpte Morbo Vernon en ny åt honom, och Harry fick lov att göra slut på den första. Efteråt kände Harry att han borde ha vetat att allt sammans var alldeles för bra för att kunna hålla i sig. Efter lunchen så gick de till ormhuset. Det var svalt och mörkt där inne, med upplysta fönsterburar hela vägen ut med väggarna. Bakom glaset krälade och slingrade sig alla möjliga sorters ödlor och ormar över bitar av trä och sten. Dudley och Pierce ville se väldiga, giftiga kobror och tjocka, människokrossande pytonormar. Dudley hittade snabbt den största ormen på hela stället. Den kunde ha rullat sin kropp 2 gånger runt Morbo Vernons bil och kramat ihop den till en soptunna. Men just för ögonblicket såg den inte ut att vara på det humöret. I själva verket låg den försänkt i djup sömn. Dudley stod med näsan hårt tryckt mot glaset och stirrade på de glänsande bruna ringlarna.
Jag har satt en rör på sig,
sa han med en gnällig röst till sin pappa. Morbo Vernon bultade på glaset, men ormen rörde sig inte ur fläcken.
Gör om det,
befallde Dudley. Morbo Vernon knackade häftigt med knogarna mot glaset, men ormen snusade bara lugnt vidare.
Det här är tråkigt,
gnällde Dudley, och han masade sig långsamt därifrån. Harry ställde sig tätt in till glasburen och tittade uppmärksamt på ormen. Han skulle inte ha varit förvånad om den själv hade dött av tråkighet. Inget sällskap förutom idiotiska människor som trummade med fingrarna mot glaset och försökte störa den dagarna i ända. Ja, det var värre än att ha ett skrymsle till sovrum, där den enda besökaren var moster Petunia som hamrade på dörren för att väcka en. För han fick åtminstone vistas i resten av huset ibland. Ormen öppnade plötsligt sina lysande små ögon. Långsamt, mycket långsamt. Den lyfte på huvudet tills ögonen var i jämnhöjd med Harrys. Den blinkade. Harry stirrade. Sen tittade han sig hastigt omkring för att se om det var någon som betraktade honom. Nej, det var det inte. Han tittade tillbaka på ormen och blinkade han också. Ormen knyckte på huvudet i riktning mot Morbo Vernon och Dudley och höjde sedan ögonen mot taket. Den gav Harry en blick som alldeles tydligt sa: "Såna där råkar jag jämt ut för." "Jag vet," mumlade Harry genom glaset, fast han inte var säker på att ormen kunde höra honom. "Det måste vara väldigt irriterande." Ormen nickade häftigt. "Varifrån kommer du förresten?" frågade Harry. Ormen slog med stjärten mot en liten skylt bredvid glaset. Harry kikade på den. "Boa Constrictor, Brasilien." "Var det bra där?" Boa-ormen slog med stjärten mot skylten igen och Harry läste vidare: "Det här exemplaret är fött i djurparken." "Åh, jag förstår. Så du har aldrig varit i Brasilien?" Då ormen skakade på huvudet fick ett öronbedövande tjut bakom Harry de båda att hoppa till.
"Dudley! Miss Dursley! Kom och titta på den! Kom och titta på ormen! Ni kan aldrig tro vad den gör!"
Dudley kom vaggande mot dem så snabbt han förmådde.
"I vägen med dig!"
sa han och boxade Harry i rebenen. Harry, som var helt oförberedd, föll hårt omkull på betonggolvet. Och det som inträffade härnäst gick så fort att ingen såg hur det gick till. I ena sekunden stod Pierce och Dudley lutade tätt in till glaset och i nästa sekund så hade de hoppat bakåt vrålande av skräck. Harry satte sig upp och drog efter andan. Glasfönstret på framsidan av Boa Constrictors bur hade försvunnit. Den väldiga ormen höll snabbt på att rulla ut sig i hela sin längd och slingrade sig ut på golvet. Överallt inne i ormhuset så började människor skrika och springa mot utgångarna. Och då ormen hastigt gled förbi Harry så kunde han ha svurit på att en låg, väsande röst sa: "Se för Brasilien,
Så här kommer jag. Tack så mycket, amigo. Djurskötaren i ormhuset var alldeles chockad. Men glaset, sa han om och om igen. Vart tog glaset vägen? Direktören för djurparken lagade själv till en kopp starkt stött te till moster Petunia medan han bad om ursäkt gång på gång. Pierce och Dudley kunde bara stamma osammanhängande. För så vitt Harry hade sett hade inte ormen gjort någonting förutom att lekfullt nafsa efter deras hälar då den gled förbi. Men när allesammans till sist var tillbaka i Morbid Vernons bil så berättade Dudley hur den nästan hade bitit av honom benet medan Pierce svor på att han hade försökt klämma honom till döds. Men det värsta av allt, åtminstone för Harry, det var när Pierce lugnade ner sig tillräckligt för att säga: Harry, prata med den. Visst gjorde du det, Harry? Morbid Vernon väntade tills Pierce väl var ute ur huset innan han gav sig på Harry. Han var så arg att han knappt kunde tala. Han lyckades säga: Gå, gå, ditt kryp in. Stanna, ingen mat. Innan han föll ihop en stol och moster Petunia måste springa efter en stor konjak åt honom. Harry låg i sitt mörka skrymsle mycket senare och önskade att han hade haft en klocka. Han visste inte hur mycket klockan var och han kunde inte vara säker på att Dursleys sov ännu. Innan de gjorde det så kunde han inte ta risken att smyga sig in i köket för att få lite mat. Han hade bott hos Dursleys i nästan 10 år. 10 olyckliga år. Så länge han kunde minnas. Ända sedan han var bebis och hans föräldrar dog i den där bilolyckan. Han kunde inte minnas att han var med i bilen när hans föräldrar hade dött. Ibland när han riktigt ansträngde sitt minne under långa timmar i skrymslet dök upp en underlig bild för hans inre. En bländande blixt av grönt ljus och en brännande smärta i hans panna. Ja, det var nog kraschen, trodde han. Fastän han inte kunde föreställa sig var allt det gröna ljuset kom ifrån. Sina föräldrar kunde han inte alls komma ihåg. Hans morbror och moster talade aldrig om dem. Och naturligtvis så var han förbjuden att komma med några frågor. Och det fanns inga fotografier av dem i huset. När Harry var yngre så hade han drömt och drömt om att någon okänd släkting skulle komma. Och ta honom med sig bort därifrån. Men det hade aldrig inträffat. Dursleys var hans enda familj. Och ändå tyckte han ibland, ja, eller hoppades kanske, att främlingar på gatan verkade känna honom. Mycket konstiga främlingar också för den delen. En pytteliten man i en lila färgad hög hatt hade bugat sig för honom en gång när han var ute och handlade med moster Petunia och Dudley. Efter att utseendet hade frågat Harry om han kände mannen så hade moster Petunia störtat ut med dem ur affären utan att köpa någonting. En gammal kvinna med virrigt utseende, helt klädd grönt, hade vinkat glatt åt honom en gång på en buss. En skallig man i en mycket lång purpurröd kappa hade faktiskt skakat hans hand på gatan häromdagen och sen gått sin väg utan ett ord. Det underligaste med alla de här människorna var deras sätt att verka försvinna i samma ögonblick som Harry försökte ta sig en närmare titt på dem. I skolan, där hade Harry ingen alls. Alla visste att Dudleys gäng avskydde den där konstiga Harry Potter i sina säckiga gamla kläder och trasiga glasögon. Och ingen ville sätta sig upp mot Dudleys gäng. Breven från ingen. Den brasilianska boaormens rymning gav upphov till det längsta straff Harry någonsin hade fått. När han äntligen tillåts komma ut ur sitt skrymsle igen hade sommarlovet börjat och Dudley hade redan haft sönder sin nya filmkamera,
kväddat sitt fjärrstyrda flygplan och när han för första gången gavs ut på sin nya tävlingscykel kört på gamla Mrs. Fig då hon gick över Privet Drive på sina kryckor. Harry var glad att skolan var slut men det fanns ingen möjlighet att slippa undan Dudleys gäng som kom och hälsade på i huset varenda dag. Pierce, Dennis, Malcolm och Gordon var allesammans storvuxna och dumma. Men eftersom Dudley var den största och dummaste i hela högen så var det han som var ledaren. Resten av dem deltog med stor förtjusning i Dudleys älsklingssport. Hetsa Harry. Det var därför som Harry tillbringade så mycket tid som möjligt utomhus. Han vandrade omkring och tänkte på sommarlovets slut där han kunde skymta en liten, liten stråle av hopp. När det blev september skulle han börja i ny skola och för första gången i sitt liv skulle han inte vara tillsammans med Dudley. Dudley hade blivit antagen vid Morbeau Vernons gamla privatskola Smeltings. Pierce Polkis skulle också gå där. Harry och andra sidan skulle gå i Stonewall High, den kommunala skolan. Dudley tyckte att det var väldigt kul.
De doppar ner folks huvud i toaletten första dagen i Stonewall, talade han om för Harry. Vill du komma upp på övervåningen och öva?
Nej, tack, sa Harry. Den stackars toaletten där uppe har aldrig haft något så vidrigt som ditt huvud inuti sig. Den kunde bli illamående. Och sen sprang han innan Dudley han fattade vad han hade sagt. En dag i juli tog moster Petunia med sig Dudley in till London för att köpa honom en skoluniform till Smeltings och lämnade Harry hos Mrs. Fig. Mrs. Fig var inte fullt så tråkig som vanligt. Det visade sig att hon hade brutit benet då hon snavade över en av sina katter och hon verkade inte riktigt lika förtjust i dem som vanligt. Hon lät Harry titta på tv och gav honom en bit chokladkaka som smakade som om hon hade haft den i åtskilliga år. Samma kväll struttade Dudley omkring i vardagsrummet och visade upp sig för familjen i sin splitter nya skoluniform. Pojkarna på Smeltings bar rödbruna frackrockar, orangegula knickerbockers och platta halmhattar som kallades för rotarhattar. De hade också grova käppar som de använde till att puckla på varandra med då lärarna inte såg på. Det ansågs vara god träning för deras framtida liv. Morbovören tittade på Dudley i hans nya knickerbockers och sa med skrolig röst att det var det stoltaste ögonblicket i hans liv. Moster Petunia, hon brast i gråt och sa att hon inte kunde tro att det var hennes söta lilla Dudley-pojke. Han såg så stilig och vuxen ut. Harry vågade inte ta risken att säga något. Han trodde att två av hans revben nog redan var knäckta på grund av hans ansträngning att hålla sig för skratt. Det luktade förfärligt i köket morgonen därpå när Harry kom in till frukosten. Stanken verkade komma från en stor plåtbalja i diskon. Han gick fram och tittade efter. Baljan var full av någonting som såg ut som smutsiga trasor som simmade i grått vatten. Vad är det här? Frågade han moster Petunia. Hennes läppar stramades åt som de alltid gjorde om man vågade fråga om någonting. Din nya skoluniform, sa hon. Harry tittade ner i baljan igen. Åh, sa han, jag fattar inte att det måste vara så våt.
Var inte dum, freste moster Petunia. Jag håller på att färga några av Dallys gamla saker grå åt dig. Det kommer att se ut precis som alla andras när jag är klar.
Det tvivlade Harry allvarligt på, men trodde det var bäst att inte säga emot. Han slog sig ner vid bordet och försökte låta bli att tänka på hur han skulle se ut på sin första dag i Stonewall High. Förmodligen som om han var klädd i bitar av gammalt elefantskinn. Dudley och Mobefernen kom in, båda med rynkad näsa på grund av lukten från Harrys nya skoluniform. Mobefernen slog upp tidningen som vanligt och Dudley la sin smältingskäpp som han bar med sig överallt med en smäll på bordet. Det hörde rasslet från brevinkastet och dunsen av brev från dörrmattan.
Gå och hämta posten, Dudley, sa Mobbebörnen.
Se åt Harry att hämta den.
Hämta posten, Harry.
Se åt Dudley att hämta den.
Peta på honom med din käpp, Dudley.
Harry hoppade åt sidan för käppen och gick ut för att hämta posten. Det låg tre saker på dörrmattan. Ett vykort från morbror Vernons syster Marge som var på semester på The Isle of Wight. Ett brunt kuvert som såg ut som en räkning och ett brev till Harry. Harry plockade upp det och stirrade på det med hjärtat dallrande som ett resårband. Ingen hade någonsin skrivit till honom i hela hans liv. Vem skulle göra det? Han hade inga vänner, inga andra släktingar. Han hade inget lånekort på biblioteket, så han hade aldrig ens fått några stränga meddelanden med uppmaning att lämna tillbaka böcker. Men här var det nu, ett brev, så tydligt adresserat att det inte kunde vara något misstag. Mr. H. Potter, skrymslet under trappan, Privet Drive 4, Little Winging, Surrey. Kuvertet var tjockt och tungt, tillverkat av gulaktigt pergamentpapper, och adressen var skriven med smaragdgrönt bläck. Det fanns inget frimärke. När Harry med darrande hand vände på kuvertet såg han ett blodrött vaxigill med en vapensköld. Ett lejon, en örn, en grävling och en orm som omgav ett stort H.
Raska på där, skrek morbror Vernon försöket. Vad håller du på med? Letar efter brevbomber.
Och han skrockade åt sitt eget skämt. Harry gick tillbaka till köket medan han fortfarande stirrade på sitt brev. Han räckte över räkningen och vykortet till morbror Vernon, satte sig ner vid bordet och började långsamt öppna det gula kuvertet. Morbror Vernon slet upp räkningen, fnös förargat och slängde över vykortet till moster Petunia.
Marge är sjuk, meddelade han henne. Åt något konstigt skaldjur.
Pappa,
sa Dudley plötsligt.
Pappa, Harry har någonting.
Harry var just på väg att veckla upp sitt brev som var skrivet på samma tjocka pergamentpapper som kuvertet när morbror Vernon häftigt ryckte ur handen på honom.
Det är mitt,
sa Harry och försökte nappa åt sig det igen.
Vem skulle skriva till dig,
sa morbror Vernon hånleende medan han skakade upp brevet med ena handen och kastade en blick på det. Hans ansikte växlade från rött till grönt fortare än ett trafikljus. Och det stannade inte vid det. På bara några sekunder hade det antagit samma gråvita färg som gammal gröt.
Petunia!
Flämtade han. Dudley försökte få tag i brevet för att läsa det, men morbror Vernon höll upp till luften utom räckhåll för honom. Moster Petunia tog den nyfiket och läste första raden. Ett ögonblick såg ut som om hon skulle svimma. Hon grep sig om strupen och lät som om hon var på väg att kvävas. De stirrade på varandra och tycktes ha glömt att Harry och Dudley fortfarande var kvar i rummet. Dudley var inte van vid att man struntade i honom, så han knackade sin pappa hårt i huvudet med smältingkäppen.
Jag vill läsa det där brevet,
sa han med hög röst.
Jag vill läsa det, sa Harry ursinnigt, eftersom det är mitt.
Ut med båda två,
kraxade morbror Vernon och stoppade ner brevet i kuvertet igen. Harry, han rörde sig inte i fläcken.
Jag vill ha mitt brev,
skrek han.
Låt mig, ser du det?
Sa Dudley i befallande ton.
Ut!
Vrålade morbror Vernon och han tog både Harry och Dudley nackskinnet och kastade ut dem hallen och smällde igen köksdörren efter dem. Harry och Dudley påbörjade omedelbart en ursinnig men tyst kamp om vem som skulle få lyssna vid nyckelhålet. Dudley vann, så Harry la sig platt på magen med glasögonen dinglande från ena örat för att lyssna i springan mellan dörren och golvet.
Vad är det?
Sa moster Petunia med skälvande röst.
Titta på adressen. Hur i all världen kan de veta var han sover? Det tror vi lite att de bevakar huset.
Bevakar. Spionerar.
Kan tänkas följa efter oss, muttrade morbror Vernon uppjagad.
Vad ska vi göra, Vernon? Ska vi skriva tillbaka? Tala om för dem att vi inte vill.
Och Harry kunde se morbror Vernons glänsande svarta skor stega fram och tillbaka i köket.
Nej, sa han till sist. Nej, vi låtsas inte om det. Om de inte får något svar, ja, det är bäst. Nej, vi ska inte göra någonting.
Ja, men...
Nej, jag tänker inte släppa in någon i mitt hus, Petunia. Svor vi inte på när vi tog emot honom att vi skulle göra slut på de här farliga dumheterna.
När morbror Vernon kom hem från arbetet den kvällen så gjorde han någonting som han aldrig hade gjort förut. Han hälsade på Harry i hans skrymsle.
Vad är mitt brev? Sa Harry i samma ögonblick som morbror Vernon hade klämt in sig genom dörren.
Vem är det som har skrivit till mig?
Ingen. Det adresseras till dina misstag, sa morbror Vernon kort. Jag har bränt det.
Det var inte ett misstag, sa Harry ilsket. Det stod på det att det var till mitt skrymsle.
Håll tyst!
Vrålade morbror Vernon och ett par spindlar föll ner från taket. Han tog ett par djupa andetag och tvingade sedan sitt ansikte till ett leende som såg ut att göra riktigt ont.
Jo, Harry. På tal om det här skrymslet. Nu står jag har funderat. Ja, du håller faktiskt på att bli lite för stor för det. Vi tänkte det kunde vara trevligt om du flyttade in i Dudleys andra sovrum.
Varför det, sa Harry?
Kom inte med frågor, fräste hans morbror. Ta nu med dig dina saker härifrån upp på övervåningen.
Dursleys hus hade 4 sovrum. Ett till morbror Vernon och moster Petunia, ett för gäster, vanligtvis morbror Vernons syster March, och ett där Dudley sov, och ett där Dudley hade alla leksaker och grejer som inte fick plats i hans första sovrum. Harry behövde bara en vända upp till övervåningen för att flytta allt han ägde från skrymslet till sitt nya rum. Han slog sig ner på sängen och stirrade runt omkring sig. Nästan allting här inne var sönder. Den en månad gamla filmkameran låg ovanpå en liten leksaksstridsvagn i användbart skick som Dudley en gång hade kört över grannens hund med. I hörnet stod Dudleys allra första tv-apparat som han hade kört foten igenom när hans älskningsprogram hade upphört. Där fanns en stor fågelbur som en gång hade innehållit en papegoja som Dudley hade bytt ut i skolan mot ett riktigt luftgevär som nu låg uppe på en hylla alldeles böjt i änden eftersom Dudley hade suttit på det. Andra hyllor var fulla med böcker. Det var de enda sakerna i rummet som såg ut som de aldrig hade blivit rörda. Nerifrån kom ljudet av Dudley som bölade åt sin mamma.
Jag vill inte ha honom där inne. Jag behöver det där rummet. Sälj ut honom därifrån.
Harry suckade och sträckte ut sig på sängen. Igår skulle han ha gett vad som helst för att få vara här uppe. Och idag skulle han hellre vara tillbaka i sitt skrymsle med det där brevet än här uppe utan det. Morgonen därpå vid frukosten var alla ganska tysta. Dudley befann sig i chocktillstånd. Han hade vrålat, dunkat på sin pappa med smältingkäppen, kräkts med flit, sparkat sin mamma och kastat sin sköldpadda genom växthustaket och han hade ändå inte fått tillbaka sitt rum. Harry tänkte på hur det hade varit vid den här tidpunkten dagen innan och önskade bittert att han hade öppnat brevet i hallen. Morbror Vernon och moster Petunia tittade ideligen dystert på varandra. När posten kom sa morbror Vernon, som visst försökte visa sig snäll mot Harry, att Dudley skulle gå och hämta den. Jag hörde hur han slog och bankade med sin smältningskäpp hela vägen ut i hallen. Och sen ropade han:
Här till, Mr. H. Potter, det minsta sovrummet, privetär 4.
Och med ett kvävt skrik hoppade morbror Vernon upp från sin plats och sprang ut i hallen med Harry tätt bakom sig.
Morbror Vernon måste brotta ner Dudley på golvet för att ta brevet ifrån honom, vilket försvårades av att Harry hade grabbat tag om halsen på Morbror Vernon bakifrån. Efter en minuts förvirrat slagsmål, under vilket alla fick sin beskärda andel av smältingskäppen, rätade Morbror Vernon på sig, flåsade efter andan med Harrys brev hårt i handen.
Gå till ett skrimsle. Här är ditt sovrum, menar jag, veste han åt Harry. Dudley, gå. Vi ger iväg bara.
Harry gick runt i sitt nya rum. Någon eller några visste att han hade flyttat ut ur sitt skrymsle, och de tycktes veta att han inte hade fått sitt första brev. Visst måste det betyda att de skulle försöka igen. Och den här gången skulle han se till att de inte misslyckades. Harry hade en plan. Den lagade veckaklockan ringde klockan 6 nästa morgon. Harry stängde kvickt av den och klädde tyst på sig. Han fick inte väcka Dursleys. Han smög sig ner för trappan utan att tända någon av lamporna. Han tänkte vänta på brevbäraren i hörnet av Privet Drive och få tag i breven till nummer 4 först. Hjärtat bultade hårt då han smög sig tvärs genom den mörka hallen mot ytterdörren. Harry tog ett skutt upp i luften. Han hade trampat på någonting stort och mosigt på dörrmattan. Någonting levande! Ljusen tände sig över våningen och till sin fasa upptäckte Harry att det där stora mosiga, det var morbroderns ansikte. Morbror Vernon hade legat vid foten av ytterdörren i en sovsäck, säkert för att övertyga sig om att Harry inte gjorde exakt det som han hade försökt göra. Morbror Vernon gapade och skrek åt Harry ungefär en halvtimme och sa sen åt honom att gå och laga en kopp te. Harry lunkade bedrövat ut i köket, och när han kom tillbaka hade posten anlänt, rakt ner i Morbror Vernons knä. Harry kunde se 3 brev med adressen i grönt bläck.
Jag vill...
började han, men Morbror Vernon var redan i färd med att riva breven i bitar inför ögonen på honom. Morbror Vernon gick inte till arbetet den dagen. Han stannade hemma och spikade igen brevlådan.
Du förstår, förklarade han för moster Petunia. Att om de inte kan avlämna dem så ger de helt enkelt upp.
Ja, jag är inte säker på att det kommer att fungera, Vernon.
Ja, de här personernas hjärnor fungerar på besynliga sätt, Petunia. De är inte som du och jag, sa Morbror Vernon och försökte slå in en spik med en bit fruktkaka som moster Petunia just hade haft med sig åt honom.
På fredagen anlände inte mindre än 12 brev till Harry. Eftersom de inte kunde komma in genom brevinkastet hade de skjutits in under dörren, kilats in genom sidospringorna, och några hade till och med pressats in genom det lilla fönstret på toaletten på bottenvåningen. Morbror Vernon stannade hemma igen. Sen han bränt upp alla breven tog han fram hammar och spik och satte bredor för springorna runt dörrarna på framsidan och baksidan så att ingen kunde gå ut. Han gnolade trippa högt på tå genom tulpanerna medan han arbetade, och han hoppade till vid minsta ljud. På lördagen började saker och ting bli helt oregeliga. 24 brev till Harry fann väg in i huset. Oprullade och gömda inuti vart och ett av de 2 dussin ägg som det mycket förvirrade mjölkbudet hade räckt moster Petunia genom vardagsrumsfönstret. Medan Morbror Vernon ringde ursinniga telefonsamtal till postkontoret och mjölkaffären och försökte finna någon att framföra klagomål till, så strimlade moster Petunia breven i sin matberedare.
Vem i all världen är så ivrig att få tala med dig?
Frågade Dudley Harry med häpnade rösten. Och på söndagsmorgonen när Morbror Vernon slog sig ner vid frukostbordet såg han trött och ganska dålig ut, men ändå lycklig.
Ja, ingen post på söndagarna,
påminde han om glatt medan han bredde marmelad på sina tidningar.
Inga förvaskade brev idag.
Någonting kom svishande ner genom skorstenen i köket medan han talade och träffade honom hårt i nacken. Och i nästa ögonblick så kom 30 eller 40 brev utsusande ur spisen som kulor. Dursley stuckade, men Harry tog ett språng upp i luften och försökte fånga ett. Ut! Ut! Morbror Vernon grep tag runt midjan på Harry och slängde in honom i hallen. Och när moster Petunia och Dudley hade sprungit ut med armarna över ansiktet, då smällde morbror Vernon igen dörren. De kunde höra hur breven fortfarande strömmade ut i rummet, studsande från väggar och golv.
Det avgör saken, sa morbror Vernon.
Han försökte tala lugnt, men drog samtidigt stora tussar ur mustaschen.
Jag vill att ni allesammans ska tillbaka här om 5 minuter. Färdiga att ge av. Vi ska fara härifrån. Packa bara lite kläder. Inga invändningar.
Han såg så farlig ut med halva mustaschen borta att ingen vågade säga emot. 10 minuter senare hade de bänt sig ut genom de förspikade dörrarna och befann sig i bilen, som i full fart körde mot motorvägen. Dudley snorade och lipade baksätet. Hans pappa hade gett honom en örfil för att han uppehöll dem medan han försökte packa ner sin tv, video och dator i idrottsväskan. Och de körde och de körde. Inte ens moster Petunia vågade fråga vart de var på väg. Då och då gjorde morbror Vernon en skarp sväng och åkte i motsatt riktning en stund.
Skakar av mig dem,
muttrade han varje gång han gjorde det. De stannade inte för att äta och dricka på hela dagen. Och när natten föll på så började Dudley stortjuta. Han hade aldrig varit med om en sån hemsk dag i hela sitt liv. Han var hungrig, han hade missat 5 tv-program som han velat se. Och det hade aldrig gått så länge utan att han hade fått spränga en utomjording i luften i sin dator. Morbror Vernon stannade till sist utanför ett dystert hotell i utkanten av en stor stad. Dudley och Harry delade ett rum med varsin säng och fuktiga, sjaskiga lakan. Dudley snarkade. Men Harry somnade inte utan satt på fönsterbrädan och stirrade ner på ljusen från förbipasserande bilar och undrade. De åt gamla torra flingor och kalla konserverade tomater på rostat bröd till frukost dagen därpå. Och de hade just ätit färdigt när hotellägarinnan kom fram till deras bord. Ursäkta mig, men är någon av er Mr. H. Potter? Det är nämligen så att jag har fått ungefär 100 sådana här till receptionen. Hon höll upp ett brev så att hon kunde läsa adressen med grönt bläck. Mr. H. Potter, rum 17, Railview Hotel, Cookworth. Harry försökte gripa tag i brevet, men morbror Vernon slog undan hans hand. Kvinnan stirrade.
Men jag tar dem, sa morbror Vernon och reste sig snabbt upp och följde efter henne ut ur matsalen.
Skulle det inte vara bäst att bara åka hem? Kära du,
föreslog moster Petunia försiktigt flera timmar senare, men morbror Vernon tycktes inte höra henne. Exakt vad han var på jakt efter visste ingen av dem. Han körde in dem mitt i en skog, klev ur, såg sig omkring och skakade på huvudet. Klev tillbaka in i bilen och så bar av igen. Samma sak hände mitt ute på ett nyplöjt fält, halvvägs över en hängbro och högst upp i ett parkeringshus.
Pappa, visst är det tokiga, va?
Sa Dudley dystert till moster Petunia samma eftermiddag. Morbror Vernon hade parkerat nere vid kusten, låst in dem allesammans inuti bilen och försvunnit. Det började regna. Stora droppar slog mot biltaket. Dudley, han gnällde och lipade.
Det är måndag,
sa han till sin mamma.
Det är stora berget som går ikväll. Jag vill bo någonstans där jag vill se det.
Måndag. Det fick Harry att tänka på en sak. Om det var måndag
och man brukade kunna lita på att Dudley kände till dagarna i veckan på grund av tv-programmen. Då var morgondagen tisdagen. Hans egen födelsedag då han skulle fylla 11 år. Hans födelsedagar brukade förstås aldrig vara särskilt roliga. Förra året hade Dursleys gett honom en klädhängare och ett par av Morbror Vernons gamla strumpor. Men trots allt så fyllde man ju inte 11 år varje dag. Morbror Vernon kom tillbaka och han log faktiskt. Han bar dessutom på ett långt smalt paket och svarade inte mot Petunia när hon frågade vad han hade köpt.
Jag har hittat det perfekta stället, sa han. Kom in nu! Ut ur bilen med er allesammans.
Det var mycket kallt utanför bilen. Morbror Vernon pekade på någonting som såg ut som en stor klippa långt ut i havet. Högst uppe på toppen av klippan låg det eländigaste lilla ruckel man kunde föreställa sig. En sak kunde man vara säker på, och det var att det inte fanns någon tv där.
Det blir storm till kvällen, säger de på väderleksrapporten,
sa Morbror Vernon glatt och slog ihop händerna.
Och den här gentlemannen har vänligt nog gått med på att låna oss sin båt.
En tandlös gammal man kom lufsande mot dem och pekade med ett ganska elakt flin på en gammal roddbåt som låg och guppade i det järngrå vattnet nedanför dem.
Jag har redan skaffat lite proviant, sa Morbror Vernon, som bod med nu allesammans.
Det var iskallt i båten. Isigt havsgum och regn kröp ner för halsen på dem och en kylig vind piskade dem i ansiktet. Efter vad som kändes som flera timmar kom de fram till klippan där Morbror Vernon snavande och halkande gick före dem upp till det förfallna huset. Inuti var det hemskt. Det luktade fränt av tång. Vinden ven genom springorna, treväggarna, och spisen var tom och fuktig. Det fanns bara 2 rum. Morbror Vernons proviant visade sig vara en påse chips åt var och en och 4 bananer. Han försökte tända en brasa, men de tomma chipspåsarna rykte bara och krympte ihop.
Skulle det vara dumt att ha några av de där breven nu, va?
Sa han muntet. Han var på mycket gott humör. Tidningen trodde han inte att det fanns den ringaste chans för någon att komma ut till de här under en storm och avlämna post. Och i sitt stilla sinne höll Harry med om det, fast den tanken inte gjorde honom till minsta glad. Medan natten föll blåste den utlovade stormen upp omkring dem. Skum från de höga vågorna stänkte mot rucklets väggar och en häftig vind fick de smutsiga fönsterrutorna att skallra. Moster Petunia hittade några mögliga filtar i det andra rummet och gjorde en bädd åt Dudley på den malätna soffan. Hon och Morbror Vernon gick och la sig i den knöliga sängen i rummet intill, och Harry fick på egen hand försöka hitta en så mjuk golvbit som möjligt där han rullade ihop sig under den tunnaste, trasigaste filten. Stormen rasade allt häftigare, allt eftersom natten framskred. Harry kunde inte sova. Han huttrade och vände och vred på sig för att få det bekvämare, medan magen knorrade av hunger. Dudleys snarkningar dränktes av det låga åskmullret som började nära midnatt. Den upplysta urtavlan på Dudleys klocka som dinglade över soffkanten på hans feta armled upplyste Harry om att han skulle bli 11 år om 10 minuter. Han låg och såg på hur hans födelsedag tickade närmare och undrade om Dursleys överhuvudtaget skulle komma ihåg den. Undrade var brevskrivaren nu befann sig. 5 minuter kvar. Harry hörde hur någonting knakade utanför. Han hoppades att taket inte skulle falla in, fastän han kanske skulle bli varmare om det gjorde det. 4 minuter kvar. Kanske huset på Private Drive skulle vara så fullt av brev när de kom tillbaka att han på något vis kunde stjäla ett. 3 minuter kvar. Var det havet som slog så hårt mot klippan? 2 minuter kvar. Vad var det där för ett konstigt krasande ljud? Höll klippan på att falla sönder ner i havet. Bara 1 minut kvar. Och sen skulle han vara 11. 30 sekunder. 20. 10. 9. Kanske han skulle väcka Dudley. Bara för att reta honom. 3, 2, 1. Boom! Hela rucklet darrade. Och Harry satte sig tvärt upp och stirrade på dörren. Någon stod där utanför och knackade för att bli insläppt.